even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Like a raven, it's time to get this party blazing. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 577 av podden som vi för en massa år sedan valde att kalla för pappapodden, och det gör vi fortfarande för att så vitt jag vet
fast
så
är, det.
Ja, så vitt jag vet så är jag fortfarande pappa, och du Manne, du är väl pappa till 3 barn senast jag räknade.
Ja. Verkligen, jag vill alltid vara värst.
Ja, så är det. Men hur är läget? Du hade någon vårdcentralshistoria, förstod jag som. Vad som hände?
Ja, men det var det var inte så allvarligt kanske. Det som hände var att min humor gick
men jag vet ju dåligt. Men jag vet ju hur du är med att besöka sjukvårdsinrättningar. Att ja. Du alltid tycker att det är förknippat med liksom traum. Du har någon som PTSD för att du vill inte uppsöka sjukvård om det inte är på riktigt på något vis.
Nej, jag vill inte ligga till last. Men nu är det så jävla bra. Alltså, så det har ju gjort att det finns ju massor historier bakåt i podden om att söka vård. Att inte söka vård när jag borde sökt vård. När Iris nu var i fjällen och Iris hade någon väldigt allvarlig öroninflammation som heter myringit.
Just det.
Och när hon haft sina allergiska episoder, första gången med allergi, hon svällde upp hela hon. Och Sara var så här, vi måste åka in till akuten. Jag bara, vi kanske ska avvakta lite grann ändå. Och så där. Fast bland, ja. Men sen så har det ju visat sig vara rätt ibland. För det var någon gång så här, när jag fattade ett medvetsbeslut om att nu måste jag söka vård för mina barns åkommor. Och Iris, jag vet inte vad hon var, kanske 7-årsåldern, och grät varje gång hon kissade för det gjorde sånt. Mm. Så kom jag till vårdcentralen till en manlig läkare som var så här, typ är du dum i huvudet som söker med det här? Jag kommer ju inte undersöka ditt barns snippa, för det kommer vara mer traumatiskt än det att det gör ont när hon kissar.
Okej. Okay.
Typ, åk hem. Så att, ja. Men nu är det så bra för att det finns massa instanser emellan. Man ringer ju först vårdguiden.
Mm.
Sen fick vi ett möte med vårdcentralen på telefon, vilket för det var extremt jävla onödigt möte, för det mötet var att de sa att det står väldigt bra här i journalen och ni får komma in idag.
Mm-hmm.
Så det var en trestegsraket. Sen fick vi komma in, jag och Iris, för att hon hade öroninflammation. Mm. Och det är väldigt speciellt att hon är ju sjuk hela tiden. Jag tror jag också var det i tonåren. Och när hon får en övre luftvägsinfektion, alltså en förkylning med hosta, mm, då får hon öroninflammation.
Mm.
Det här är något som jag har glömt från gång till gång, men hon sa det när hon började hosta och var förkyld och febrig, att, nej febrig var det inte, förkyld och hosta, att så här, hoppas jag inte får öroninflammation som jag brukar få.
Mm.
Och mycket riktigt fick hon det med en trumhinna som sprack, vilket är så jävla ovärdigt ändå när man är 13 år gammal, och det hände för ett år sedan också. Så att vi fick komma till vårdcentralen, satt och väntade i korridoren. Det är lite så här svårt att hänga med sitt 13 år gamla barn i ett väntrum. Mm-hmm. Alltså för att jag minns när vi hängde tidigare så var det så att vi tittade på fiskarna. Alltså då var det svårt på ett annat sätt, för då var det att jag måste kanske underhålla mitt barn så att det inte går bärsärkagång här inne.
Just det.
Så man tittade på fiskarna i akvariet, det kanske fanns någon bok som man kunde läsa. Jag kanske tog upp så här Mio min Mio på Storytel så jag kunde läsa den.
Men du hade, och, det var inga, det var skärmförbud då? Det var inte kolla på Babblarna motsvarande?
Nej, jag har inga alls minne av att man gjorde det. Jag vet inte, jag har ju alltid varit väldigt skärmtillvänd, men nej, det gjorde man inte. Jag vet inte varför. Kanske var bara för att jag ville framstå som en bra förälder typ. Att jag kände mig duktig när jag läste med Mio min Mio.
Just det.
Men nu är det så här, nu sitter ju Iris och jag och tittar på varsin skärm.
Mm.
Och det avbryts kanske av att jag drar något skämt som inte är så kul.
Ja, typ. Vad då för skämt?
Ja, det kan, jag vet inte, du vet, någon slags pappahumor bara. Och
vad gör det? Är det någon slags Tourette's? För du vet ju att de kommer tycka det är pinsamt och jobbigt.
Ja, det är nog Tourette's. Eller en önskan om kontakt.
En pappa Tourette's.
Ja, absolut bästa så här för oss umgänget, det är nog det här som du brukar reta mig lite grann för, att jag skjutsar så jävla mycket.
Ja,
hon är helt uppfylld av att ha pumpat ut sig 2 timmar träning.
Ja.
Och sen sitter i baksätet. Hon sitter ju alltid bakom mig.
Ja.
För att vi har bilbarnstol där framme. Och ja. Vilket är så här lite bra taxikänsla, att hon slipper kolla mig i ögonen. Och sen så bara
det där vet jag inte vad det är. Man gör också alltid grejer. Det. Om vi kör själva så vill han också sitta bakom mig.
Uh-huh. Jag tror Iris skulle nog sitta fram om vi inte hade bilbarnstol. Men det kan vara smart att ha bilbarnstol, för då är det liksom så här, är det som att öppna fördämningarna till en flod liksom. Det bara väller ut. Men,
ja, men det där läste jag ju om i, det där har jag ju läst om också, att det är ju jättebra, det är ju ett så här relationstips. Alltså om
ja,
att man ska
att
åka
med
bil, då får man ja. Prata för man slipper titta varandra i ögonen, och sen så är det massa grejer man kan fästa uppmärksamheten vid utanför, det händer saker, det är liksom lättare på något sätt, blir mer okomplicerat.
Jag tror det också är bra att jag inte driver, alltså att jag inte för samtalet, utan att jag har någonting att fokusera på lite grann.
Mm.
Så att hon får vara den initiativtagen till samtal. Men, jo, men ett exempel här då kommer på min typ av bagatellartad pappahumor. Mm. För att då kom en läkare eller motsvarande och ropade upp Iris Forsberg. Och i alla sådana här sammanhang så är det som att jag för Iris talan. Så att jag sa ja! Ja, alltså inte jag alltså, utan hon. Som ett, du vet, som ett litet, en liten lustifikation.
Pappa Tourette's.
Ja. Så Iris Forsberg, ja, säger jag. Alltså inte jag, utan hon. Och då tittar den här läkaren på mig som att hon vill döda mig.
Mm.
Alltså hon vill ta en påle och stoppa den i mitt hjärta.
Mm.
Jag vet inte varför hon tyckte att det skämtet var så dåligt. Men det var,
kanske
hon
har
bestämde
PTSD
sig för
från sin uppväxt med en pappa som hade pappaträtt.
Ja. Mm. Sen så är det som att hon fattar ett beslut där och då att hon inte ska titta mig i ögonen en enda gång. Alltså hon verkligen, jag har aldrig varit med om en människa som hatar mig så mycket som den här läkaren gör sen.
Mm.
Och fortfarande så Iris är lite blyg i den här vårdsituationen, så att jag får liksom så här svara på lite grejer åt henne. Mm. Men i rummet sen. Men läkaren tittar ändå bara i Iris ögon och vägrar möta min blick, även om vi pratar om att hämta ut recept och sånt där.
Mm.
det är ju konstigt. Det var ju inte liksom något, någon grov humor eller så. Eller? Det var ju bara helt vanlig pappahumor.
Jag
eller?
Tror att alltså, det är inte dig hennes hat och förakt riktades emot. Utan det är ju att hon har det här som jag sa. Alltså PTSD efter en uppväxt med en pappa som led av grov pappatourettes. Och att när hon ser det och märker av det så är det så känsligt för henne att trigga igång så mycket grejer. Så att hon kan inte titta på det för att då kommer fördämningarna brista. Så att då måste hon koncentrera sig
du
helt.
Du skulle inte kunna sköta sitt jobb.
Nej, exakt. Hon måste helt gå in i yrkesrollen och agera professionellt och då fokusera helt på Iris och lämna dig utanför så att hon inte ser sin pappa med någon slags kaffande direkt ölmage lite, nu ser jag inte att du har det, jag pratar om hennes pappa.
Nej, det hoppas
en vi. Begynnande tunnhårighet och liksom en tvångsmässig vana att skämta gärna i offentliga sammanhang och få henne och vilja sjunka under jorden och kanske inför hennes kompisar också hålla på och försöka vara lite rolig och sådär. Så att jag tror att
det... Sara hade en helt annan tolkning av det här. Ja. Och det var att att det är så himla vanligt. Att det är ett skämt som nästan alla föräldrar drar.
Ja.
Eller, och jag ska inte ens kalla det skämt, för det är inte ett skämt, utan det är en lustifikation. För Sara sa att hon hade nog också sagt så. Så hon tror mer att så här, hon är så trött på det, att den där lustifikationen är ett arbetsmiljöproblem.
Ja, jag fattar. Men det är ju...
Hade du sagt så?
Nej, verkligen inte.
Men du har ingen dotter, alltså det blir Nej. Inte samma lustifikation.
Nej, men jag, alltså med Manne så är ju jag alltså jag är ju väldigt medveten om när jag driver med honom och när jag inte gör det. Och jag tycker att det är kul att retas med honom också. Alltså på riktigt. Att det blir
liksom... Du älskar ju att reta folk överhuvudtaget. Exakt. Det är lite din grej.
Exakt. Så att jag tycker att det kan vara ganska roligt. Men vi är ju ganska ofta, eller har ju varit ganska ofta på liknande vårdinrättningar i och med hans diagnos. Det är ju ganska så här regelbundna kontroller och sånt. Och då är det ju jag är väldigt van vid hela den här situationen för att Manne har ju också och har ju alltid haft, han har fan blivit bättre. Det är ju mycket av hans olika grejer som har blivit bättre sedan han kom in i puberteten. För han har ju alltid varit att han tvångsmässigt har tittat på mig när han har svarat liksom läkaren, att det liksom är som att han säger till mig för att han har haft problem då med liksom ögonkontakt. Nu tycker jag att han är mycket bättre på att liksom stå upp för sig själv och vara liksom i sin roll. Så då är det liksom nästan lite lättare att skoja med honom. För det känns som att man skojar mer på liknande. Det är min favoritret med Manne nu, det är ju att Manne ska alltid hålla på att tuppa sig och säga att han är stark. Och sen så kan jag typ så här, ja visst är du stark? Jo men du är ganska stark. Och sen så slutar det alltid med att jag spänner musklerna och så ser jag att han tycker, att jag har ju ganska bra biceps och sånt nu. Jag menar, jag bär flera ton lådor varje dag. Så det är ju liksom, det är inga konstigheter. Och sen så också att jag går på honom när han är lite så här, ska vara lite tuppig och så tuppar jag tillbaks. Och så han märker att han är fortfarande ganska mycket starkare än jag. Och sen så typ springer han iväg så att det blir liksom som att jag typ så här, men kom då, håller
du
på
med? Kommer ju backfira så jävla hårt.
Ja men det säger jag också. Att jag har några år till när jag kan hålla på.
Och det är
ju
snart.
Ja men inte ännu.
Nej, men tänk, du kommer ju vara liksom förtryckt i ditt eget hem när han kan.
Ja, men då är det
där är lite som låna på kredit, låter det som.
Ja, men det är ju story of my life, så det är inga konstigheter. men det är väldigt roligt än så länge att det blir som att han är den här coola personen och sen så blir han väldigt liten. Det tycker jag tycker är ganska kul.
Njut, måste jag säga. Passa på.
Ja, jag passar på att njuta av det. Okej, så pappa Tourettesen är on fleek i Manne Forsbergs.
Ja, och sen berättade, jag tyckte det här var en rolig historia. Så sen jag skjutsade Iris och hennes kompis Hilda på kvällen, så berättade jag det för Hilda. Och det, alltså Iris hade inget problem med det här skämtet, men däremot att jag berättade för Hilda någonting som var så jävla ointressant. Det blev Iris tokig på sen, så där fick jag en.
Men det fick du höra sen efteråt.
Väldigt kraftigt.
Hon sa inte det i bilen.
Ja, exakt. Ja. Nej.
Gud, det där är jobbigt tycker jag. Sitter du och tror att du är skön. Och sen så, ja. visar det sig att du är tydligen helt vidrig. Och sen så efteråt får du liksom otroliga reprimander och utgångsförbud. Och
ja. Men också att ens beteende hela tiden mäts och recenseras.
Ja, du har inte lätt du. Du har inte lätt. Det är tur att du har Adrian och lutar emot.
Han älskar mig. Han tycker att jag är svincool.
Men det är du också, Manny. Det får du inte glömma bort.
Tack.
Du får inte liksom låta dig påverkas så mycket av de här knappa 13-åriga tjejerna.
Nej, det är
inte de som är din publik. Glöm inte bort det.
Nej, så är det. Jag har... Snart, jag menar gymnasister som vi pratade om förra veckan är ju min publik.
Ja, alltså, men det är någon slags professionellt hänseende. Ja. Mm. Jag menar mer liksom, det är inte de du ska komma väl överens med och typ så här, ja, du fattar vad jag menar.
Nej, de är skitungar.
Exakt. Jag har en spaning här som är liksom en kombination av ett ålderstecken för mig och liksom som en milstolpe för en annan. Mm-hmm. Det är nämligen så här att nu ska vi se, vad heter den filmen? Den heter vad heter den? Hypnosen någonting, va? Det är Ernst Jär som har regisserat. Och den är jätteomtalad och det är Asta August som spelar huvudrollen. Hon spelar någon slags tech-entreprenör som under någon slags hypnos för att hon ska sluta röka blir, tappar alla spärrar och blir någon slags social socialt helt vad heter det när man är liksom helt knäpp socialt. Alltså hon säger sanningar och är, ja, glider runt. Den är i alla fall väldigt omtalad.
Socialt gränslös.
Ja, exakt. Den har vunnit några priser och den är liksom mycket omtalad. Och det som jag tycker är här nu då, som det är både ett ålderstecken för mig och en milstolpe för någon.
Ja, jag tyckte att jag inte hade talat, men den har alltså premiär då i mars, eller?
Ja, men den har varit på olika så här filmfestivaler, så den är så omtalad.
Okej.
Ja. Det är ju massa grejer här som jag tycker
fan, Ernst Jär, det är namnet skojar man fan inte bort.
Nej, men Ernst Jär, det som är roligt det är ju att det är Ernie från Ernies bilar. Alltså det är ju Carl-Johan de Järs son och Marianne Lindberg.
Ja, 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 ja. Ja, vad roligt.
Och han är nu alltså 34 år. Och det som är det som är liksom ålderstecknet för mig, det är ju att, nu ska jag inte säga att jag och Carl-Johan de Jär är generationskamrater, för det är vi verkligen inte, eftersom han är 80-årsåldern. Men det är ändå en person som har funnits i mitt liv länge och varit liksom som en verksam person. Och nu är hans son så pass gammal så att han är liksom...
Men det är ändå så, ska man också föra till protokollet, att han måste ha varit en jävligt gammal pappa till Ernst.
Ja, han blev väl pappa till honom när han var drygt 40. Alltså han var väl kanske, han var ju till och med äldre än jag. Så alltså för 34, jag tror att han är 80 någonting. Ja, det, man får ju räkna ut själv. Han var väl 45-årsåldern drygt. Och ålderstecknet för mig, det är ju att nu, och sen så har vi ju då Asta August som ju är dotter till Helena Bergström och Billy August. Så att då har vi liksom två då barn till konstnärer som är verksamma verkligen i min livstid, som nu är så pass gamla så att de inte bara är så här unga och lovande, utan de är liksom, nu är de på väg in i någon
på slags... karriärens höjd.
Ja, typ. Men lite så. Och sen så är det ju en liten bispaning i min...
51 år var han. Alltså det är ju mumma för folk med åldersångest. Ja.
Det skojar man inte bort.
Nej.
Nej. Den siffran skojar man verkligen inte på. Men i alla fall,
nej,
det är också en liten spaning. Det här är en dubbelspaning med en bispaning. Och nu kommer bispaningen. Det är ju också att det är väldigt spännande att se Carl-Johan de Jär, som ju är någon slags, vad ska man säga, även om det är popkonst han har hållit på med, så har han varit väldigt alternativ och lite, alltså finkulturell skulle man ju säga, även om han själv aldrig nog kanske skulle säga det om sig själv, eftersom han har varit väldigt anti-etablissemang och liksom avantgarde i både liksom när han gjorde den här Puss-tidskriften på 60-talet, som ju det här, när han eldade, skända, skrev kuken på flaggan och allt det här, när det blev liksom inställda, det var ju ett annat samhälle då, när man kunde göra, att det kunde bli så mycket negativ uppmärksamhet och att det verkligen var att man skändade flaggan, att det var liksom ett brott, så att de polisen kom och konfiskerade liksom hans utställningsmaterial på en av hans utställningar på 60-talet då, när han bland annat skrivit då kuken på svenska flaggan. Och sen så då att nu Helena Bergström, som är väl kanske det folkligaste av det folkliga vi har i Sverige, med sina snorgråt som har liksom setts på svensk film sen.
Änglamark måste ju vara en av de största filmerna någonsin i Sverige.
Det är framförallt ett väldigt känt tvättmedel. Men Änglagård är ju en av de mest
kända. Änglamark måste vara ett av de mest populära tvättmedlen.
Ja, och Änglamarken är ju också... Undrar vad de pröjsade Tobs dödsbo för att få till rätt till det namnet, Änglamark. Det måste ha varit ganska mycket pengar, tänker jag. Men det ska vi inte prata om. Det blev liksom en spaning i spaningen i spaningen. Det är som en sån här film av... Det är som en spaning gjord av Christopher Nolan där. Den tar liksom aldrig slut. Den
bara, Inception.
Den är så invecklad. Så, kommer inte så att, där har vi en intressant grej. Att liksom när fan blir gammal blir han religiös. Fast här är det då så här, när fans barn blir vuxna så gifter de sig, alltså Gud och djävulens barn på något vis. Ja, du fattar. Det tycker jag är spännande. Men sen tycker jag
att... Men vänta, förlåt, jag tappade. Vad hade Lena Bergström?
Jo, men att Carl Johan De Geer, avantgarde, antietablissemang, har, och Helena Bergström, de är två liksom motpoler på något vis, svensk kultur.
Och men vad sa du, vad gjorde de tillsammans?
Nej, men det är ju barnen här som gör. Alltså det är ju Helena Bergströms dotter som spelar huvudrollen i den här filmen.
Dotter. Ja, jag såg bara. Då förstår jag. Just det.
Så det är en liten bispaning då. Men sen så är det ju också att det är ett ålderstecken för mig. Det har jag nu konstaterat. Det, har vi, det ligger på bordet. Det är uppe i luften. Det känner du till. Det har du förstått. Men det som är milstolpen, det är ju för Carl Johan De Geer och Helena Bergström. Att man, att man har barn som är liksom så pass vuxna så att de inte bara är åh vad kul att du håller på, utan de är så vuxna så att de liksom faktiskt är yrkesmässigt väldigt framgångsrika. Och det känner jag så här, det har ju du och jag framför oss med våra barn. Det har vi
också framför oss att själva bli väldigt framgångsrika yrkesmässigt.
Ja, jag satsar ju allt på barnen.
Ja.
Men en annan väldigt rolig detalj i den här grejen är ju som jag tänker krydda liksom själva avslutningen. Det är lite metaspaning att jag också förklarar lite grann vad det är jag håller på med, så att lyssnarna får en inblick.
Jag tror inte det, alltså det är otroligt intressant att lyssna på, men jag vet inte alls om det räknas som en spaning att man bara berättar några olika saker som inte hänger ihop.
Jo, men det blir väl en spaning om, det är väl som att är det där konst? Och sen så säger man ja, det är konst för att jag säger att det är konst. Förstår du?
Ja.
Om jag säger att det här är spaning,
och
är
sen
spaning.
Så visar det sig nu hur du knyter ihop den här säcken.
Ja, det får vi ju hoppas. Men det är en annan, alltså en spännande grej i det här som jag tycker är otroligt fascinerande med då Carl Johan De Geers föräldraskap. För han blev ju pappa då, som du konstaterade, när han var 51 då till Ernst. Skrev de här barnböckerna om Ernie, som ju är Ernst då. Ernies bilar och så vidare. Väldigt fina teckningar av Jan Lööf, va?
Men vad, det är väl Jan Lööf som har skrivit dem?
Nej, det är Carl Johan De Geer.
Jaha, det hade jag absolut ingen aning om.
Nej, så är det. Men i alla fall, och det var ju bara något år sedan som jag senast såg Carl Johan De Geer cykla runt på Söder med Ernsts gamla liksom barnstol på pakethållaren.
Ja, det är otroligt.
Så att det liksom blir som att det är så mycket som är samlat i alltså att här blir ju Inception-liknelsen att det är så många tider som är liksom närvarande samtidigt. Att jag...
Ja, men det som händer när du ser, eller när någon ser Carl Johan De Geer med den där barnstolen, det är ju att man inser, alltså man ser tiden ur en 81-årings eller vad, en 85-årings perspektiv då.
Ja.
Att oj, vad fan, 36 år är ju absolut ingenting.
Nej.
Och inte ens 36 år, för du såg det för några år sedan. Alltså det kanske var 25 år, vilket för Carl Johan då, som var 75, var verkligen ett litet nafs.
Ja.
Och det här fick du känna i hela kroppen då.
Och det här är ju väldigt spännande, för att jag har en kompis som berättade för mig att hon hade en romans på en arbetsplats när hon var i 18-årsåldern med en man som då var i 40-årsåldern. Och den mannen har tydligen nu approcherat henne på sociala medier, och det här har ju gått då, alltså hon är ju nu snart 40, så att han är ju nu liksom i närmare 60-årsåldern och men så hon har ju blivit en vuxen kvinna, och det har hänt jättemycket i hennes liv, men han hör av sig till henne precis som att tiden har stått stilla, om du förstår vad jag menar, för i hans liv har det väl inte hänt så mycket sedan han var 40 tills nu, alltså inte 15-20 år senare, för att han har bara, hans liv har bara pågått, han har gjort ungefär samma saker, är väl kanske kvar på samma arbetsplats till och med, medan hon har ju liksom då gått ut gymnasiet, skaffat sin utbildning, jobbat, varit framgångsrik massa år, skaffat barn, du vet, hit och dit, och så kommer han och tror att de är på samma plats, och lite så tänker jag att det är lite samma grej i det här med Carl Johan De Geer, att han glider runt där, och i ett parallellt universum så är han fortfarande småbarnspappa till Ernie, men sen samtidigt så är denna Ernie heter nu Ernst och är liksom en framgångsrik regissör som gör någon slags succé i världen. Det är fascinerande tycker jag, med både tid, milstolpar, ålderstecken och ja, kryddat med lite kändisskvaller också. Det tycker jag är lite kul. Så den här spaningen får fem... vad ska vi säga? Vem är det som är våran favoritpappa? Det är Lagerkrans. Fem Lagerkransar får.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, verkligen. Det påminner också om, det var bumper där och nytt ämne och bra avslutning. Mm. Men det påminner om när jag lite grann dejtade en tjej som heter Lo. Jag var i gymnasieåldern, eller jag tyckte att jag dejtade henne. Ofta så visade det sig att hon tyckte att vi var kompisar.
Mm. Men hade ni någon typ av sexuell samvaro mot sådana?
Nej, men typ inte. Jag tror vi låg och liksom knuggade oss lite grann på varandra och jag ville mer.
Men vad fick du den här känslan av att ni hade något mer?
Att jag så jävla gärna ville ha henne.
Okej, okay, ja, det är logiskt det. Du projicerade.
Men
det där är ju ganska vanligt förekommande att folk tänker att bara för att jag tycker på ett sätt om den här personen så måste det ju rimligtvis vara så att den känner samma sak för mig. Och det här är ju verkligen det här kan ju dras i sin spets i sina stalkers och liksom folk som är lite psykiskt sjuka, att de är så upphakade vid en person så att det är omöjligt för dem att förstå att den andra inte kan hysa liknande känslor för en själv. Det där känner jag igen mycket från mitt liv. Inte stalker-grejen kanske, men det övriga delen av resonemanget.
Nej, men om jag känner så här mycket så måste ju det angå dig också liksom.
Exakt.
Men när hon var jättesnygg. Men det jag skulle säga var att jag nämnde, pratade väl om henne hemma och sådär. Och då fick pappa för, och jag var också väldigt intresserad av Stig Dagerman, författaren. Och då fick pappa för sig, han sa någon gång så här när vi middag med hans vänner så här, ja, Manne dejtar ju Stig Dagermans dotter Lo.
Va?
Fick han för sig bara för att Stig Dagermans dotter heter ju Lo. Lo Dagerman. Men hon är ju född 1951. Så att det var bara för att, alltså det hade blivit så i hans huvud en bättre historia om jag bara hade dejtat någon som var född kanske 1980 som hette Loje. Men det var ju helt orimligt. Och för att fortsätta den grejen så har ju faktiskt Lo Dagerman en son som heter Jonas Bergström. Ja. Som är 30, nej inte Jonas, förlåt, det är hans pappa. Han har Dan Levi Dagerman, är 39 år gammal.
Ja.
Son till Lo Dagerman som jag inte dejtade.
Ja.
Och filmregissör.
Jaha. Mm. Jäklar. Tänk om han skulle göra en film då med, nu ska vi se, ja, någon av de andra. Nej, men jag sa Helena Bergström sa jag förut. Gud, jag är ju dum i huvudet. Det är ju
jag tyckte att det var
Pernilla,
svårt att få ihop,
det är ju Pernilla August. Det är ju Pernilla
som
August.
Som är finkultur.
Ja,
det var svårt.
Pernilla August är det ju. Jag blandade ihop nu.
En femplusspaning blev just ännu starkare.
Ja, nej men det är ju så att ni som nu jag kommer inte redigera det här, för jag vill ändå att det här var en metaspaning. Så kommer ni få den här förklaringen nu en stund efteråt. Det är ju alltså, för Helena Bergströms dotter heter ju Molly Nutley, Och det är väl som
det är
om,
helt olika namn.
Ja, och om hon då skulle göra en film med Stig Dagermans barnbarn, då har vi ju, där har vi en krock. Det är inte lika stor krock med Pernilla August. Och, fast jag tycker ändå att Pernilla August, där skulle man kunna tänka att hon är väldigt mycket etablissemang. Och Carl-Johan Dier är väldigt mycket anti-etablissemang. Sen skulle man kunna föra till protokollet då och skjuta hål på det resonemanget genom att Marie-Louise Ekman, som ju Carl-Johan Dier var tillsammans med under många år där, som sen gifte sig med Gösta Ekman, som ju är en slags länk mellan finkulturen och fullkulturen, skulle man kunna säga. Han är ju både upphöjd skådespelare och buskis på samma gång. Men i alla fall, Marie-Louise Ekman var ju Dramatenchef under många år. Så att allting vävs ihop. Vad är fult och vad är fint? Ingen vet. Det är slutsatsen av min spaning som nu återkommer.
Men alltså, för till protokollet att Asta Kamma August, även Alba August, är ju döttrar till Bille August, som ju är en dansk regissör och filmfotograf som har vunnit ganska obskyra priser. Men i och för sig också Oscar för Pelle Erövraren.
Jag skulle säga att Bille August är ju inte anti-etablissemang.
Nej, den.
Tårtan har ju liksom aldrig vunnit, alltså Carl-Johan Diers mycket märkliga barnprogram på 70-talet har ju inte vunnit några liksom sådana här bästa barnprogrampriser direkt, utan det har ju mer varit väldigt konstigt liksom. Ja, nu är den spaningen helt slut, så att nu återgår vi till ordningen och
du blir mer och mer som Jonathan Unge.
Blir jag det?
Jag lyssnar på, ja, alltså jag lyssnar på Stormens utveckling som är en jättebra podd. Där han är med varannan vecka. Och ibland har han superbra spaningar. Alltså så att, att han får tag i någonting. Och ibland är det spaningar där man tänker att inget exempel har någon som helst bärighet på verkligheten. Men hur bra, hur roligt det är att lyssna på, det har absolut, det spelar absolut ingen roll hur liksom bra spaningen är eller hur sann spaningen är. Utan oavsett vad han spanar kring, så är det bara roligt att lyssna på.
Men tycker du att jag är, alltså tycker du att jag är en epigon, eller är det här beröm och att du tycker
Nej, du har din egen, men alltså att fan, jag tycker du ska spana vidare.
Ja, tack. Jag ska försöka.
Det blir roligt.
Kul.
Alltså om man jag tänker så här, nu blir det meta, men om man tänker så här, det finns en poddare som heter Nisse. Nu ska vi få ta del av hans poddanteckningar. Och så läser man anteckningarna som ligger till grund för den här spaningen. Då är det ju ingenting.
Men jag kan läsa ska läsa anteckningarna. Exakt.
Jag gör det.
Det står så här, ja, ålderstecken, kolon, Carl-Johan Dier, Ernst Dier, milstolpe, film, barnstol, Örni, Helena Bergström, Asta August, Världar möts, otänkbara samarbeten, milstolpar. Och det var helt fel.
Så jävla roligt. Det påminner också om när Jonas Hallberg gjorde en spaning i Spanarna. Om så här,
nu är det meta, för nu är det liksom en spaning om spaningar.
Ja, det var, hans tes var så här: om vi nu kan flyga till månen, hur kan det då inte gå att se sitt saldo på telefonkorten i telefonautomaterna? Så körde han den spaningen, alla var tillräckligt trevliga för att inte avbryta honom. Men så sa de att, jo men det kan man absolut, man ser saldot. Det går att se saldot. Du trycker på den där knappen bara så ser du saldot.
Ja, det är roligt. Ja, nu går vi vidare tycker jag. Med varm hand lämnar jag över ordet till dig, Manne. Varsågod.
Ja, alltså, jag tänkte prata lite om skolk. Det är ett ämne som ibland återkommer i podden. Det var ju en så här ganska otrolig sak när jag insåg att jag kunde skolka. Det var ju sjuan. Att så här, ta det språnget. Det var ju någonting som de första skolken som jag gjorde, det var ju mer att kanske att man skulle till tandläkaren. Och så skarvade man lite. Att okej, jag skulle hunnit med sista 25 minuterna av en lektion, men det är ingen som kommer märka. Det är ingen som vet exakt hur lång tid det tog hos tandläkaren. Alltså sånt skolk kunde jag ju göra redan i slutet av lågstadiet. Eller nej, inte, då gick tandläkaren Flemingsberg, så åkte jag hem efteråt. Men från mellanstadiet så kunde jag göra den typen av skolk. Men från sjuan så kunde jag skolka på riktigt. Det var ju skitläskigt första gången. Och jag hade ingen som helst sällskap i mitt skolk, för jag var så pass brådmogen. Det var liksom absolut ingen i sjuan som ville hänga med mig i Tegnérlunden och röka cigaretter, utan
du rörde inte så långt från skolan när du skolkade då?
Nej, det var nära. Absolut. Alltså mina klasskamrater tyckte ju inte att det var coolt och James Dean-artat, utan att så här, den här killen kommer snart ta heroin.
Mm.
De var väldigt bekymrade och tyckte att det var hemskt depraverat beteende bara.
Mm.
Men jag gillade att jag hade insett att jag behövde inte riktigt infinna mig där någon sa åt mig att jag skulle infinna mig.
Mm.
Sen på gymnasiet så blev det otroligt mycket bättre skolk. Dels så fanns det ett café på andra sidan gatan mot Kungsholms gymnasium där vi ibland satt och skolkade. På Kungsholms gymnasium fanns också
då var det flera. Då hade du med dig...
Ja, då fanns det folk som kunde tänka sig att skolka. Mm. Och det fanns också en så här enorm skolkkultur på Kungsholms gymnasium, för att folk trivdes så bra där socialt, så att det fanns till och med folk som hade gått ut ur skolan men som åkte dit varje dag. Alltså det var som de stämplade in och sen så hängde de i korridorerna och de kanske spelade djembetrumma och de rökte gräs och det var ett ganska härligt socialt sammanhang så där.
Uppmuntrades det här alltså av lärarna att gamla elever
Nej, jag tror inte det. Men alltså det var framförallt en kille, en hippiekille som var så här, fan han ser rätt gammal ut. Jag tror att det är Jakob.
Mm.
Jag insåg sen att han gick inte i skolan, han hade gått ut liksom. Mm. Och många av eleverna som gick på IB, den internationella sektionen, de bara spelade pingis och rökte gräs hela dagarna och gick kanske på någon lektion ibland.
De förberedde sig för
det var ju härligt
med liv sen när de skulle åka utomlands med sina föräldrar eller någonting och bo i Bryssel i stora hus,
ja,
och bara röka gräs och köra hackisack och spela djembetrumma.
Exakt, och de hade ju, som det var i Sverige förr i tiden, att de hade slutexamen.
Mm.
Så det var som att de la liksom allt krut på sista tre veckorna i gymnasiet.
Just
då läste de in allting. Så då pausade de hackisack-spelandet i tre veckor. Och sen så klarade de ändå gymnasiet.
Och sen så blev de toppdiplomater motsvarande.
Exakt. Ja. Mm, exakt. Precis som du säger, innan det så hängde de i sina rum och rökte bong och hemhjälpen fick plocka upp gräs från golvet och
två sessioner
ruttna strumpor och så.
En som sen liksom dels så finns det ju såna här översittare heter de väl kanske, eller vad heter de? Alltså de som i studentstäderna fortsatte
överliggare
fortsatte med sitt studentliv och livnärde sig typ på att sitta och berätta gamla historier och dra anekdoter genom att få sprit av studenter på olika etablissemang knutna till universiteten. Och sen så finns det ju också någon som drog det där att sitta på rummet och röka bong till sin spets och inte utvecklas till någon toppdiplomat. Det är ju Hans Rausing.
Ja.
Där kan man ju snacka om att stänga in sig på rummet och röka bong och ta liksom konsekvenserna av det. Det vill säga att ens fru tar en överdos och man rullar in henne i en matta, som man gör, och sen fortsätter med sitt knarkande.
Ja, verkligen. Ja, ibland går det så, men det är sällsynt.
Mm. Undantagen som bekräftar regeln.
Men förutom då att det var trevligt att skolka i själva skolan, så lärde jag känna en kille i en parallellklass som vi kan kalla för V.
Mm.
För hans namn börjar på den bokstaven.
Mm.
Och han bodde supernära skolan, alltså praktiskt taget på andra sidan gatan också. Alltså kanske 60 sekunders promenad ifrån. Och han hade ett otroligt pojkrum där liksom allting var tillåtet. Han hade en duva som hette Bianca som flög fritt i rummet, så det var fågelbajs överallt. Mm. Alltså när jag satt i det var liksom som en ateljékänsla. Det var som målarfärg på golvet fast det var fågelbajs.
Mm.
Och sen så kunde han röka hasch och gräs helt öppet där inne.
Mm. För att hans föräldrar tillät det eller för att de inte förstod vad som försiggick?
Det vet jag fortfarande inte.
Mm.
Och han hade också en storebrorsa som var hippie och bodde på Ibiza och sånt där som hade lärt ut massa saker. Så att han kändes väldigt mogen och världsvan. Och på somrarna så hängde han med sin brorsa på Ibiza och bodde i tält och knarkade och dansade och sådär. Så att, och,
då ska man säga att det här är ju ett annat Ibiza än det som finns idag.
Ja, men det var nog, fanns nog, eller nej, jag tror faktiskt, för redan då var ju Ibiza mycket skumpartis och sådär. Men det fanns ju den andra sidan av Ibiza också, som var mer liksom sinnesutvidgande substanser och ungdomar som gick på mer rave och sånt. Så att jag tror faktiskt båda finns fortfarande.
Undrar vilken utav dem som Leila Kay rymde till. För hon rymde ju där på 90-talet till
ja, just det.
Ja, Ibiza, det är ju mitt Budapest. För jag säger Ibiza, ja. Det är ju samma sätt, av samma anledning som jag säger chorizo. Jag säger inte chorizo. För att jag envis med spanskt uttal, för att jag läste spanska på gymnasiet.
Så det, det där börjar bli så jävla svårt. Kort parentes. Budapest, det kan man inte säga. Framförallt inte om man har tonårsbarn och sånt där. Men däremot så får man inte heller säga Mallorca.
Nej,
där ska alltså man säga Mallorca. Där ska man säga Mallorca. Mm. Alltså när jag var barn, då sa de som inte hade någon som helst koll Mallorca. Mm. Och de som hade koll sa Mallorca, för det var det hette på svenska. På samma sätt som det också hette Sevilla. Mm. Men nu är jag jätteförvirrad. Mallorca kan man väl... Nej, alltså det känns som...
Men säger inte de
flesta Mallis? Om jag ska säga Mallorca så... Men inte hela tiden.
Nej, men och jag hur tror säger så här, du... det finns väl...
Säger du Sevilla maraton eller Sevilla maraton?
Det vet jag inte. Jag säger väldigt sällan... Sevilla maraton, Sevilla. Jag skulle nog ja. Säga Sevilla maraton. Men jag måste säga en grej.
Ja,
jag tror att idag så är det väl också så att Mallorca har ju blivit liksom Mallis, alltså till Mallis, men det har också blivit vi ska till Palma. För det är som att de som åker till Palma, det är lite mer så här de har lite mer koll. Alltså det är liksom så man åker till Mallorca, men man åker liksom inte till Mallorca, utan det är
men
liksom...
det stämmer inte. Aha. Det var en intressant tanke, men jag menar, det har ju hänt ändå. Fast vi inte har åkt till den ön sen Iris var bebis, mm. så har hon ju retat mig för mitt uttal 100 gånger senaste året. Så jag menar, det är någonting som nämns. Jag har inte bara sagt Palma eller Mallis.
Men jag menar att det liksom är att det finns ju två olika Mallis. Liksom. Att det finns de som åker på All Inclusive till Mallorca, alltså lite mer svennebanan, och sen så finns det de som åker till Mallis, men de åker då till Palma för att de
har okay. lite... Alltså jag tycker det känns, min spaning där är väl att All Inclusive Mallis knappt finns kvar, att nu är det cykelresor och mer strapatsrikt och bergen och tjusigt och...
Men då kan jag säga till dig att jag var ju bara för vad är det nu då? Alltså hösten 21 var ju jag på en sån klassisk All Inclusive på Mallis.
Okej. Mm. Ja.
Så det finns
ja, det
så
finns
det. Mm. Så är det.
Men i alla fall så satt jag där hos min kompis V. Mm. Han visade mig den största haschkakan jag någonsin hade sett.
Mm. Är det fortfarande till dagsdato eller?
Nej. Men den var 15 gram kanske. Mm. Sen började jag ju själv köpa häggen.
Hur mycket
kan visa vad det är för måttenhet. Ja, ett hekto.
Mm. Precis.
Alltså 100 gram. Ja. Men då var det väldigt stort. Och jag minns en gång
jag såg gräs. Rökte du hash alltså?
Ja, både och.
Mm-hmm. När valde du ena framför andra?
Alltså man tog det som finns. Alltså ofta så, det där är ju någonting, en lite boomeraktig grej. Typ att Anders Tegnell i Fördomspodden berättar att han rökte gräs i universitetet i USA, men aldrig skulle ha prövat hash. Men menar, det är ju samma grej. Och det finns potent hash och hash som inte gör någonting, och det finns väldigt, väldigt potent gräs och gräs som inte...
Så det är en myt alltså att hash är starkare än
absolut,
marijuana?
Absolut, totalt. Ja, men det finns, det finns ju, när jag köper hash, jag köper, det var ju väldigt länge sedan, alltså det finns standard och det finns bubbel. Mm. Alltså, det finns ju otroligt bra och dåliga grejer.
Vad fan var det jag rökte och... som var så jävla starkt? Det var när jag var typ 1920 var i London. Då rökte jag någonting som heter skunk.
Ja, det är ju väldigt starkt gräs.
Det är väldigt starkt gräs. Okej, okay. Ja, för det var ju riktigt starkt. Då var det...
Det
var
ju nästan... är det ju så att gräs har ju blivit otroligt mycket starkare för att folk är duktigare och odlar hemma så där, liksom inte kommer från stora fält i typ Pakistan utan från någon duktig kille i Blåsut som odlar hemma.
Så ekologiskt.
Sverige liksom är ju självförsörjande på gräs. Ja, det är närodlat, men framförallt så är det liksom så här någon nördig 19-åring som läser på och vet exakt allt om hur man ska para olika plantor och sånt där. Mm. Så det går inte att säga så här, alltså om mannen kommer hem och har rökt hash så är inte det värre än när man har rökt gräs.
Ja, okej. Det känns som att det förr i tiden, alltså när det var sniffning, alkohol, narkotika, tobak undervisning i skolan.
Då var hash lite grävre.
Nej, men det känns som att då var det inte så mycket marijuana i Sverige. Det var mest hash.
Ja, kanske det var. Ja.
Det var liksom som att Marianan inte riktigt var, den var inte lika etablerad. Det kändes ju mer, det kanske är det att man då var uppväxt med att hash, det var ju någonting som jag rökte i portuppgångarna när jag var 13-14, och det kändes ju som att så här, nu är man på gång in i ett tungt heroinmissbruk. Men medans gräs, det var någonting som typ vuxna rökte på i amerikanska filmer typ. Eller hippies, att det kändes mycket mer oskyldigt på något sätt. Men det kanske bara var associationen, helt enkelt.
Ja, det är ju enbart det, precis. Det ena är inte bättre än andra. Men sen så rökte vi. En gång blev jag så bäng hemma hos den här V, så att när jag skulle ta treans buss till Sankt Eriksplan därifrån, så att jag läste en bok. Men jag tappade boken. Att jag glömde att hålla i den. Förstår du? Att jag liksom vaknade till av en duns. Det har aldrig hänt tidigare att man läser en bok och så glömmer man bort att hålla i den. Man glömmer att sända signaler till hjärnan att du ska hålla i den här boken.
Men det var inte jättestarkt att man tappar en bok och typ slumrar till. Det kan man väl göra när man åker buss. Jag trodde att det skulle vara någon sån här, jag tappade boken men kom på efter 5 stationer att jag hade fortsatt att läsa den. Fast jag satt bara och tittade in i mina tomma handflator.
Nej, men jag tror ändå att det är väldigt ovanligt att man tappar en bok som man läser för att man glömmer att hålla i den.
Alltså
jag slumrade till en annan grej. Jag satt och läste boken. Men, och sen så lyssnade vi på Terrence McKenna. Det är någon slags psykedelia präst som vi lyssnade på så här kassettband. Han var en etnobotaniker och mystiker och väldigt entusiastisk brukare av psykedelika. Som hade långa föreläsningar som vi lyssnade på kassettband. Jag fattade nog inte så mycket. Nej. Men det var i alla fall det var skolk. Och jag har alltid graviterat mot skolk. Jag har alltid älskat det, att, alltså jag har alltid gillat den utvägen att om livet känns ansvarstyngt så bara liksom tar man en dörr ut och tar sig till en helt annan plats.
Det här låter ju jag som att det yttersta skolket då i det resonemanget, vet du vad det är?
Nej, att dö.
Självmord.
Ja, så är det nog. Men jag tror att det är också så här lite grann hur man är som människa med stresshantering. Jag märker det på Iris, att vi har pratat om så här, typ hon ska lägga upp sitt skolarbete och så där. Det visar sig att ju mer skolarbete hon har, desto mindre benägen blir hon att göra det. Och så där är jag exakt också. Alltså att om jag har för mycket, då är det så här, då tar jag den där dörren till V och sitter och röker gräs och lyssnar på Terrence McKenna. Men om jag har lite mer lagom arbetsbeting, då kanske sannolikheten att det
Vad är motsvarigheten till V idag? För jag vet att du inte sitter och röker gräs och lyssnar på kassetter. Är det löpning eller skidåkning? Eller...
Det är det jag skulle komma in på faktiskt. Ja. Att jag har hittat den nya V.
Ja.
Jag har vid 40 års ålder fått en ny skolkkompis. Han är 44 år tror jag. Han är 79, lika gammal som Sara. Han, V och jag hade ju samma situation så där, att vi båda var alltså studenter men inte superambitiösa. Och jag och den här personen som vi kan kalla för M, för att hans namn börjar på M, vi är också likadana situationer. Han driver en hantverksfirma där folk jobbar för honom. Så kanske tidigare i sitt liv så har han själv varit mer på golvet och gjort det som det där företaget ägnar sig åt. Men, men nu så är det andra som gör det. Däremot så finns det ju såklart jobb för honom att göra, för att det är han som håller ihop det och drar in alla uppdrag och fakturerar och betalar ut löner och sånt där. Så att han har ju jobb, men det är väldigt fritt. Och precis som jag så älskar M att röka bubbel och att lyssna på Terrence McKenna istället för att jobba.
Okay.
Nej, jag sa fel. Nej, ja. Nej. Vet du, det blev fel. Det var ju V. Nej. M, han älskar också att åka skidor eller rullskidor. Så att vi har gjort så här megaskolk att vi åker skidor tillsammans i 4 timmar. Mitt på en, ja igår var det ju en torsdag till exempel. Och ofta så här så gör vi något lopp. Han kan föreslå, ska vi åka Saltis Marsan imorgon? Och då vet ju alla att Marsan, det är ju Marcialonga. som är 70 kilometer. Mm. Så då skolkar vi från allt och sen så åker vi Marcialonga i Saltsjöbaden.
Alltså 70 kilometer?
Mm.
Det låter ju, men en grej här är ju att det känns som att han har sin shit together då, om han då har massa folk som jobbar åt honom och att han kanske skjuter upp lite faktureringar några timmar. Men om du då har en hög med arbete som faktiskt, för som, så vitt jag vet så har ju du inga anställda, så att det händer massa grejer med din business samtidigt som du skolkar. Så det finns ju, ja, det finns ju en liten skillnad här i skolket.
Kanske, men igår så fick vi båda ändå lite ångest och han, jag körde 4 timmar, han körde lite kortare för att det är ändå så att så här, det blir kännbart att det alltså man kan få göra omprov motsvarande.
Jag fattar.
Men just där och då, den där stunden när vi skolkar, det är ändå så otroligt tilltalande känsla. Och att ha en skolkkamrat. Mm. Och när vi tar drickapauser, då brukar vi alltid kolla om vi har fått några välbetalda uppdrag under tiden som vi... ibland så har vi inte det.
Mm.
Men det är någonting som jag skulle vilja rekommendera till alla. Och igår gjorde jag faktiskt ett dubbelskolk. Fast jag också hade grejer som hopade sig, så körde jag 4 timmar. Tog bilen till Södermalm med snabbt stopp på McDonald's där jag beställde i princip allt på menyn. Och sen så avslutade jag med en bastu.
Det låter som att du har hittat en härlig lucka i tillvaron, om du känner dig nöjd med det och att din ekonomi tillåter detta och att du inte kommer hamna på bar backe. Men hör du, apropå skolk, så känner jag att jag skolkar lite grann från förberedelserna, för jag ska åka några dagar här till det otroligt exklusiva skidresorten Fjällberget. Eller jag ska åka 40 minuter från Fjällberget. Det är en av Sveriges största alpina anläggningar med hela en ankarlift och 3-4 nedfarter beroende på väder, lek och snötillgång. Så att jag behöver packa i ordning där, för vi ska åka om inte allt för länge. Det är nämligen lite sportlov nu här i Stockholm. Så jag måste runda av här och jag tackar dig, Manne, för att du var med även denna vecka, och jag tänker att vi kör nästa vecka också, och jag hoppas att du är med också. Jag hoppas att ni som lyssnar är med. Men nu är det du och jag som säger tack och hej, eller hur?
Ja, hej!
Hej! Like a raven, it's time to get this party blazing.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.